Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Det är tisdag den 17 januari och det spretar på börserna i Asien. Stockholmsbörsen ser ut att backa försiktigt vid öppning och ser vi till Wall Street så indikerar terminerna tapp efter långhelgen. Välkomna till Börskoll. I dagens program, vi får väg in i rapportsäsongen. Hur mår bolagen egentligen? Vi ser också tillbaka på det som varit. Vintage IPOs, hur har det gått för bolagen som kom till börsen under glödheta 2021? Och så blir det börsnykomlingar och förvärvare som case när vi gästas av inga mindre än småbolagsförvaltarna Oskar Karlsson på Enter Fonder och Joel Backsten från Danske Bank. Välkomna hit.
Stort tack. Tack så mycket.
Hörrni, Stockholmsbörsen vände upp, slutade nära dags högsta igår, 9% upp hittills i år. Ser ni sentimentet som tryggt och stabilt eller lite bräckligt och försiktigt när vi går in i rapportsäsongen?
Det finns väl ändå en underliggande optimism de senaste veckorna här. Och det är väl kanske att det har lugnat ner sig lite grann på inflationssidan och räntehöjningarna. Som kanske ändå gett lite nytt mod i börsen. Så vi får väl se om det håller i sig över rapportperioden också.
Så det är inte sista dödsryckningen för Stockholmsbörsen?
Nej, men man kan ju kolla på de bolag som har gått väldigt, väldigt starkt i början på året. Är ju ofta, eller många av dem som hade det otroligt tufft under fjolåret. Verkligen. Också. Så att börsen kanske tog lite för mycket då och liksom återställer balansen kan man säga just nu. Men samtidigt som bolagen är ute liksom i grund och eller i längden är det ju faktiskt vinsten för bolagen som kommer driva aktiekurserna. Och bolagen är ju faktiskt försiktigt optimistiska. De ser inte så jättemycket där ute fortfarande.
Mm. Är det lite förvånande?
Lite förvånande, för att om vi går tillbaka för ett år sedan, då var väl kanske konsensus att ja, men mot hösten började börja vika. Kom till hösten så började det inte vika, utan bolagen sa egentligen, vi ser ingenting. Det taktar på som vanligt. Kanske leveranskedjorna börjar normaliseras. Orderböckerna kanske är lite mindre, men de normaliseras för att de har varit så stora på grund av problem att supplya. Och det är samma sak nu. De ser inte riktigt någon stor förändring. Sen självklart finns det vissa branscher, onlinehandlare och liknande, som har haft det jättetufft. Men generellt industri så taktar det på bra.
Mm. Och vissa onlinehandlare som det går väldigt bra för. Boozt kommer ju återigen med en omvänd vinstvarning. Det kommer bli mycket fokus på Stockholmsbörsen i programmet. Jag tänker att vi också ska blicka mot Kina. Vi har fått en hel del nyheter där idag. För första gången på 60 år så minskade befolkningen i Kina, invånarantalet, nu 1,4 miljarder människor. Och nedgången väntas bara vara början på en längre tid av sämre befolkningstillväxt och andra demografiska utmaningar. Annan statistikskörd från landet visar att BNP steg mer än väntat i årstakt i fjärde kvartalet, men var oförändrad jämfört med tredje kvartalet. Under helåret växte landets ekonomi 3%, vilket var klart lägre än Pekings BNP-mål på 5,5%. Ser också försäljningen i Kina som minskar betydligt mindre än väntat i december. Även industriproduktionen överträffade förväntningarna och ökade 1,3%. Hur viktigt är Kina och landets ekonomi för småbolagen?
Nej, men Kina är såklart ett stort draglok i ekonomin, men för småbolagen så är det kanske inte riktigt lika viktigt som det är för storbolagen. Men sen finns det ju enskilda bolag där det är viktigt, och exempelvis Gränges som har fabrik i Shanghai och så vidare. Så att det finns absolut enskilda bolag som påverkas väldigt definitivt och mycket av det som sker i Kina.
Mm. Mycket sourcing kommer från Kina, exempelvis Bufab har flera fabriker, plockar in det där. Men det blir väldigt intressant också när det är mer och mer prat om liksom insourcing, att man ska kanske ta produktionen till egna länderna från Kina på grund av all den problematik som har varit. Men redan är vi väldigt beroende av dem, det kan vi liksom konstatera idag, även på småbolagssidan.
Så mitt i att de nu håller på att öppna upp, så tänker jag att det egentligen bara är positivt nu hoppas man för svenska småbolag?
Ja, men generellt skulle jag säga det. Exempelvis Nolato har 70% av sina anställda i Kina. Och de har haft jätteproblem för att folk är sjuka och inte kan gå till jobbet. Och det har varit nedstängt i fabrikerna och det var problem med vissa tillstånd och liknande. Så att bara de kommer up and running och kan rulla på så liksom net positivt att då löser sig supply chain.
Mm. Ja, men just produktionssidan är väl det som är det viktigaste för de små bolagen.
Ja.
Och det är ett ganska tunt nyhetsflöde. Idag har jag noterat att Atrium Ljungberg säljer en prestigefastighet i Stockholm för 1,9 miljarder kronor till Axel Jonsson ägda Axfast. Är det ett styrketecken att kunna sätta den här prislappen i dagens klimat?
Ja, men just att det görs transaktioner ändå i det här klimatet och till priser som ändå håller uppe väl får man ju säga är minst sagt ett styrketecken. Mm.
Joel, jag vet att du gillar fastigheter.
Ja, men jag håller nog med, för att om vi kollar på yielden vad den där gjordes på med en direktavkastning på fastigheten så är det kring 3,7% och det är faktiskt väldigt, väldigt lågt om vi tar med hänsyn till vart vi har räntan. Så att det visar ju att bra fastigheter kan man omsätta även fast det är väldigt turbulent där ute. Det har även sett vissa andra typer av transaktioner på marknaden som, liksom, som bevisar det. Mm. Att det är inte härdsmälta där ute utan det finns fortfarande köpare. Det tror jag är väldigt bra för att det ska fungera i längden. Mm. Men det kommer nog bli tuffare för vissa aktörer på marknaden, tror jag absolut.
Men om man tittar till liksom, fastighetsaktier så har ju de haft riktigt stark start hittills i år. Stockholmsbörsens fastighetsindex är upp 18% på de här senaste två veckorna. Sen botten den 7 oktober så har på bara 66 handelsdagar när vi räknade på det här studsat upp med 43%. Det är den snabbaste uppgången för Carnegies fastighetsindex någonsin. Väntar inte lugnare tider nu?
Lite lugnare tider bör man kanske vänta sig. Det kan inte gå upp 40% hela tiden liksom på 60 dagars horisont. Men om vi kollar, liksom, blickar vi tillbaka historiskt, vart var vi i oktober? Ja, men då var egentligen allting som kunde gå fel var fel. Det var liksom kreditspreadar rakt i taket. Det var obligationsmarknaden var liksom, höll på att brinna upp. Bolagen visste inte hur de skulle kunna finansiera sig. Kåren försökte skicka ut en obligation, det gick inte. Så att alla var ju bara livrädda på liksom, hur många bolag kommer börja göra en nyemission. Men nu har det egentligen lugnat ner sig lite. Man har sett att ja, men, det, liksom, obligationsmarknaden öppnar upp sakta men säkert. Fortfarande på mycket högre nivåer. Men det är ju det som är viktiga för bolagen. Att ja, men, du ska kunna finansiera egentligen, dina nuvarande fastigheter. Och har du kort löptid, då blir det ju egentligen väldigt läskigt om du kan det. Men det vi har sett nu framförallt, det är ju bolagen som hade det tufft fjol. Det var ju Balder, KRM, SBB. Framförallt har ju gått otroligt, otroligt bra. Så att det är nedtryckta grejerna. Och utifrån den så tycker jag det finns ju jättemycket intressanta bolag inom fastighetssektorn. Exempelvis Castellum. Castellum handlas idag på ungefär 0,5 gånger bokvärdet. Och 11 gånger kassaflödet. Samtidigt så är det ju, som ni kanske vet, väldigt stökigt i Castellum med råger. Och man kan inte säga att balansräkningen är de-riskad heller, utan det är fortfarande ett frågetecken. Men det prisas ju otroligt mycket in när den handlas på 0,5 gånger boken. Och då har en implicit yield på fastigheterna, eller vad den handlas på ungefär 5%. Så att den tycker jag är väldigt intressant just nu att blicka lite närmare på. För att den har inte riktigt hängt med från botten jämfört med Balder, SBB och liknande aktier.
Men kan inte det, jag tänker att det ändå är förenat med en del risk att man inte riktigt vet vart man har Castellum och ledningen just nu.
Självklart, Rutger har ju sagt att han kommer avgå. Samtidigt vet vi att Akelius har 12% av bolaget och jag tror inte han kommer nöja sig där utan han ville troligtvis ha lite mer. Men kollar vi grunden på Castellum så är det egentligen väldigt bra kåkar. Det är egentligen Sverige exponering, om du vill ha en bred fastighetsexponering, då får du Castellum. Och det är nog därför många har kortat Castellum också. Så att det jag tror är 7% kortat utestående. Det är egentligen mer än SBB nu om du jämfört med Days to Cover. Och sen har du osäkerheten på liksom, vem blir ny vd, hur mycket kommer Roger köpa av bolaget. Det är lite mediafighter, höger, vänster och det skapar självklart osäkerhet. Men osäkerhet, har man en vy på det så kan det även vara ett bra ingångsläge.
Mm. Ja, spännande case. Jag tänker att vi ska gå vidare. Ytterligare några lite mindre nyheter här på morgonen. Ventilationsföretaget System Airs, två första månader i bolagets tredje kvartal har inletts starkt försäljningsmässigt. Försäljningen för november och december 2022 översteg samma period förra året med 31%. Det här meddelar bolaget inför sin kapitalmarknadsdag som hålls senare. Man vill inte gå ut med mer information innan den, säger man. Men Oskar, vad tänker du kring System Air?
Ja, nej, men de har ju haft ett par kvartal som har varit på den starka sidan och det här var ju definitivt ett styrketecken. Det som blir intressant att se under kapitalmarknadsdagen är väl kanske framförallt kommentarer på marginalerna, vad vi kan förvänta oss framöver och sen den renodling av portföljen som man ändå har gjort senaste tiden och hur det kan tänkas fortsätta framöver. Men klart är att de verkar ju ett spännande segment som ändå har vindarna med sig liksom, så att det ska bli intressant att följa.
Mm. Men har de vindarna med sig eller är det också att bolaget gör allting rätt?
Jag skulle säga att liksom, om vi börjar på vindarna har de absolut med sig om du kollar på segmenten de är inne i. Sen har de gjort mycket rätt. Och självklart har det lite blivit fel också på vägen, vilket det brukar bli. Men de har gjort mycket rätt och det är bara att kolla på liksom vinstutvecklingen har tror jag ökat 50% sedan 2019. Så att de hela tiden tar de steg framåt. Och bara siffrorna de släppte nu var ju egentligen 10% bättre än estimaten. Så att det är ju egentligen väldigt, väldigt positivt om man jämför med vad alla analytiker trodde om det kommande kvartalet.
Mm. Framförallt kanske de har gjort mer och mer rätt de senaste 3-4 åren och där liksom backar man bandet sig 10 år så kanske man gjorde lite för många förvärv, var lite spretigt, inte riktigt koll på strukturen på samma sätt som man nu har skaffat sig under senare tid. Och det är kanske det som är frukten av det vi ser nu i termer av de här siffrorna som kommer in.
Mm. Några minuter kvar till börsöppning. Vågar ni er på att spå hur aktien utvecklas?
Positiva sidan, men svårt att säga hur mycket.
Mm. Jag gissar på 5% upp.
Någonstans där.
Ja, vi får se hur det går. Det är 4 minuter kvar till börsöppning. Vidare i nyhetsflödet, några som kanske inte har vinden med sig. Kurskraschade miljöteknikbolaget Acelio har vinstvarnat. Bolaget kommer inte nå leveransmålet för 2023 och så försenas prognosen för när positivt kassaflöde kan nås. Bolaget meddelar också att man kommer behöva få in ytterligare finansiering redan i år. Vi behöver kanske inte prata just om Acelio, men jag tänker att ta in pengar idag när fokus handlar om att man ska ha en bevisad affärsmodell. Tänk att det kan bli svårt.
Det kommer bli jättesvårt och tyvärr kommer vi nog se fler bolag bland de framförallt minsta bolagen som hamnar i den här situationen. Och man kommer verkligen sålla agnarna från vetet. Vad är kvalitet här och vilka bolag har och kommer få mer problem? Så det blir nog en väldigt utslagsgivande period kommande året.
Mm. Marknaden har verkligen vänt från det där också för 2 år sedan. Då var det ju ofta riktade nyemissioner. Mm. Men det kan man ju knappt göra nu heller. Så att nu är det ju företrädare som gäller och framförallt för de mindre bolagen som ska in pengar. Mm. Och det är ju även en risk för bolagen då att de inte får in pengarna de behöver. Mm.
Det jag tycker är spännande, för vi är på väg in i rapportsäsongen här i Sverige. I USA så kickade några amerikanska banker igång rapportfloden redan i förra veckan. Senare idag kommer både Goldman Sachs och Morgan Stanley med sina kvartalsuppdateringar. Det jag tycker är spännande här är att en summering från CNBC visar att 80% av bolagen som rapporterat på S&P 500 hittills har levererat bättre resultat än förväntat. Där är förvisso bara ett 30-tal bolag, men vad säger det här om sentimentet vi befinner oss i? Joel, jag vet att du var ju nyligen i Danmark och träffade bolag. Hur är känslan?
Men generellt säger bolaget att de inte ser så jättemycket utan det taktar på. De liksom självklart läser om alla stora tidningar och om de bara liksom lyssnade eller läste tidningarna så skulle de tro att vi var i recessionen. Men kollar på orderböckerna så är vi inte där ännu. Många guider liksom att ja, men marginalen bör vara ganska flat, kan hålla den för att supply chain liksom löser sig. Många kommer liksom, om vi tar fraktkostnader i Dometics fall exempelvis, svenska bolaget, så har det väl varit 2-3% av försäljningen som inte var där tidigare. Så att bara genom att fraktkostnaderna squeezas ihop så hjälper det marginalen framöver. Och det kan man egentligen dra generellt på bolag som importerar mycket. Sen har ju tror jag, jättemånga bolag lite hjälp av valutan just nu. Det är lite dopat. Det säger de inte, men det kan man läsa sig till. Men generellt så tror jag vi kan förvänta oss en ganska positiv rapportsäsong. Mm. Men fokuset kommer nog ligga på vad de säger, vad de ser i Q1, Q2 och Q3. Mm. Så att det är nog där.
Det är kort tid kvar till börsöppning, men jag tänker vi har bara gått och väntat på att bolagen ska bli liksom lite mer negativa. Är det bara att konsumenten och ordrarna fortfarande finns där?
Industrisidan verkar ju definitivt vara så. Sen på konsumentsidan så kanske det ändå finns en ganska stor skillnad. Vi hade ju Clas Ohlson som man tänker skulle vara stabilt, var inte det. Du har Boost och andra sidan. Så att det är väldigt fläckvis på konsumentsidan, vilket gör det väldigt svårt att navigera där. Men det är väl ändå en, liksom, en negativ underton på konsument, men mer positivt ju närmare industrin du kommer, skulle man väl kunna säga. Eller business to business helt enkelt.
Mm. Superspännande. Nu är det också spännande för klockan är 9. Marknaden har öppnat. Matilda Svensson tar oss igenom börsöppningen.
Ja, Stockholmsbörsen är öppen och vi ser där att det öppnar lite runt i sidled, får man ändå säga, som väntat. Och ventilationsbolaget System Air, de stiger just nu då man har kapitalmarknadsdag idag och har meddelat då att försäljningen för de två första månaderna i deras tredje kvartal ökade 31% jämfört med motsvarande period 2021. Och SEB dominerar 1% efter kritik då man som den enda svenska storbanken som står bakom finansiering till den tyska brunkolsjätten RWE. Enligt banken har man gjort ett undantag för Tyskland trots att det bryter mot bankens policy. Och bioteknikbolaget Xbrane Biopharma har med sin partner Stada Arzneimittel erhållit ett godkännande i Storbritannien för ett av deras läkemedel, en så kallad biosimilar, vilket får aktien att rusa över 10%. Det kurskraschade miljöteknikbolaget Acelio meddelar att man inte kommer nå leveransmålet för 2023 och att prognosen att nå positivt kassaflöde försenas, vilket får aktien att verkligen rasa över 30% på den nyheten. Men generellt är det ganska lugnt bland bolagsnyheterna. Ännu får man säga att morgonen är ung. Men desto större aktivitet ser vi bland dagens rekar, där Goldman Sachs har gjort flera små justeringar i riktkurserna för svenska verkstadsjättar, där man har satt fortsatt köpstämpel för Atlas Copco, SKF och AB Volvo. Man har också då satt en fortsatt säljstämpel för Sandvik och Alfa Laval och Assa Abloy får fortsatt neutral. Inga jättestora reaktioner på det. Men Carnegie, de har tagit en ny titt på fastighetsbranschen istället, fastighetssektorn istället, där Fabege, K-fastigheter och SLP får höjda rekommendationer från behåll till köp. Där ser vi att samtliga stiger, om än lite olika mycket. Men K-fastigheter stiger nästan runt 5%. SBB och Atrium Ljungberg å sin sida får istället sänkta rekommendationer från köp till behåll. Atrium Ljungberg meddelar samtidigt idag att man säljer en fastighet i centrala Stockholm till ett värde av 1,9 miljarder kronor till Axfast. Vilket får både SBB och Atrium att tappa. Riktkursen för huvudstaden höjs till från 125 till 150 kronor. Och DNB Markets sänker rekommendationen för Ericsson till behåll från köp, vilket får Ericsson att tappa 1%. Och Kindred tappar 0,5% då man kom med en vinstvarning förra veckan och nu får en sänkt rekommendation från Deutsche Bank från köp till behåll. Och City, de höjer riktkursen för riskkapitalsbolaget EQT från 185 till 190 kronor inför bolagets kvartalsrapport imorgon. Men det är ungefär ner en 0,5% även där. Och bland storbolagen så hittar vi just nu ABB i toppen och SBB i botten. Och Stockholmsbörsen öppnar som sagt i sidled.
Tack så mycket för det, Matilda. Ja, Joel, du sa att System Air trodde du skulle stiga 5%. 5-6% ser vi. En liksom rimlig reaktion.
Nej, men också får man väl avvakta vad budskapet är på CMD helt enkelt och se vart det tar vägen därifrån.
Absolut, men estimaten bör ju komma upp utifrån siffrorna de har presenterat. Så att någonstans där, absolut rimligt.
Just idag så handlas Stockholmsbörsen i sidled, men vi har ju pratat om den starka utvecklingen hittills i år. Oskar, globala aktier har ju gått ännu bättre.
Ja, nej, men framförallt om man kollar under fjolåret så stack det väl ändå ut att globala aktier höll faktiskt emot ganska väl. Svenska storbolag följer, men kanske inte riktigt lika mycket som framförallt de små bolagen gjorde. Så att det var ju framförallt på småbolagssidan som de stora kursfallen var under förra året. Men också om man ser på inledningen på det här året så är det ju faktiskt storbolagen hittills som har varit dragloken och är väl upp en 9% eller något sånt där. Vilket gör att OMX30 är ju faktiskt inte så jättelångt från all time high. Det är väl bara en 8% eller något sånt där. Medan det ser helt annat ut för små och mikrobolag. Och det är ju en väldigt spännande setup härifrån och framåt.
Varför det?
Nej, men helt enkelt för att det brukar ju vara så här i de starka nedställen att då står storbolagen emot. De är stabilare, och de är mer likvida. Det är de man vågar sig på först kanske vid vändningspunkter. Men över tid så har det ju varit små bolag som har skapat störst värde. Och det bottnar ju helt enkelt i att vinsttillväxten är över tid, säg 15-16% för småbolagen, snarare 4-6% för storbolagen. Och det är väldigt sällan som vi har haft det senaste året att large cap-bolagen har gått 20% bättre än de minsta bolagen. Det har inte jag sett särskilt många gånger. Vi får nästan backa bandet till 2008-2009 för att hitta en sån skillnad. Och då när man har i åtanke att småbolagen är de som har störst vinsttillväxt över tid. Mm. Och det tenderar mest att skapa mest värde. Mm.
Nu har jag plockat med lite grafer. Vad är det vi ser här?
Den där grafen ser lite konstig ut jämfört med hur den såg ut förut. Men den visar helt enkelt på det här med att large cap-bolagen har gått 20% mer än småbolagen senaste året. Helt enkelt. Mm.
Men vad är det då som talar för småbolag framåt? De har inte varit med i den här starka uppgången som vi har sett. Mm. Men vad talar för att de sticker nu?
Ja, men det är väl egentligen den här långsiktigt underliggande tillväxten som egentligen över tid är det som är mest lockande. Men sen, som Joel var inne på också, att det har ju senaste tiden varit så att mycket av det som har blivit mest utbombat och mest ratat men ändå har underliggande och bra kvalitet är det som också har återhämtat sig mest senaste tiden. Och det tenderar väl att vara så vid eventuella vändningspunkter att då är det typiskt sett småbolagen som vänder mer. Liksom, ju längre ut på trampolinen du kommer så blir det större hävstång där om man har en positiv underliggande vy.
Ja, exakt. För jag tänker ju samtidigt att liksom, med just den trampolinliknelsen att det också är större risk för liksom, magplask.
Rent fundamentalt, absolut. Ja. Men sen också om du kollar på kursutvecklingen och large cap-bolagen som då nästan befinner sig på all time high.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Nej. Och har en väldigt stark korrelation till BNP-utvecklingen såklart. Sen har du småbolagen som typiskt sett, de är ju mer nischade. Du kan hitta enskilda bolag som fortfarande är verksamma i nischer som verkligen är lönsamma och som växer. Så att det gäller att hitta rätt bolag där med bra balansräkningar. Men gör du det, då finns det ju goda förutsättningar härifrån när priserna har satt sig, skulle jag säga.
Mm. Joel, du står och nickar.
Ja, jag tycker du är helt rätt ute i resonemanget, så att det är bara att lyssna och hålla in. Men framförallt liksom vinsten per aktie tenderar att öka mer för mindre bolag. De har mer potential att öka vinst per aktie och över lång sikt brukar aktiekurserna hänga på vinst per aktie. Så att bara den på liksom 3-4 år så brukar det ta ut sin rätt och liksom därför är ju småbolag mer attraktivt långsiktigt. Mm. Framförallt när de kanske är liksom historiskt billiga.
Mm. Mm. Och relativt storbolag så är ju småbolag billiga på ett sätt som man väldigt sällan har sett.
Absolut.
Så att du får lite två effekter där.
Ja. Och vi ska prata lite mer bolagsspecifikt case här om några minuter. Men innan vi gör det så tänker jag att vi också ska blicka i backspegeln. 2021 var ju ett rekordår både sett till börsutveckling men också sett till antalet noteringar. Men som i alla klassiska kvällstidningssammanhang tänkte jag säga när vi står här på en finanstidning så undrar man ju hur gick det sen? Joel, det här har du tittat närmare på.
Satt ihop en liten summering på vintage 2021 för att det var ju extremt mycket IPO:er under 2021. Nämligen 110 stycken på First North och på Stockholmsbörsen. Så att om vi bara kollar sen de kom till börsen så tror jag de har under, eller liksom gått 32% sämre i medianen jämfört med småbolagsindex. Och det är ju egentligen extremt stor skillnad. Mm. Så att där är det ju litet underbetyg till alla de här nya bolagen som har kommit till börsen. Liksom medianbolaget är så pass mycket sämre. Mm. Och snittet var tror jag minus 23%. Så att det är inte bra det heller. Men det som är lite svårt när man gör den jämförelsen, det är liksom att alla kommer på olika datum. Så att då kollade jag även på hur det här utvecklades under 2022. Det gjorde bara ett jämviktat index. Och även då så gick de ju väldigt, väldigt mycket sämre än småbolagsindex. Så att vi kan säga att vintage 2021 kommer inte gå till historien som ett bra IPO-år. Utan det är mycket bolag där som kom till börsen som kanske inte ska på börsen. Mm. Kvalitetsmässigt.
Mm. Alla drogs med i hysterin.
Ja, och priserna var alldeles, alldeles för höga. Mm. Det kan bli väldigt lätt att säga nu i efterhand, men liksom kollar vi på statistiken så ligger det till så. Mm.
Ja, men även Nasdaqs noteringschef Adam Costiello har ju faktiskt varit lite resonerande just kring att det kanske blev lite för mycket, lite för stor bubbla. Mm. Men då är ju frågan, blir årets trend istället? Liksom, nu har du hunnit liksom flyta ett år mellan broarna. Blir det utköp från börsen som blir 2023 års signum?
Absolut att det kommer komma mer utköp på vissa bolag som laggar efter. Vi såg bara här för ett tag sedan att Sleep Cycle fick ett bud på sig från befintliga ägarna som satte dem på börsen. Samma sak var Nordic, plockade väl tillbaka Carry här för ett tag sedan. Så att buden kommer nog komma. Sen beror det självklart på, jag tror inte det blir 110 uppköpsbud. Det tror jag inte vi kommer upp till, men absolut fler än tidigare år. Tror jag är rimligt att tro.
Framförallt kanske från utländska köpare också, givet den här valutasituationen så att du kan ha låg värdering, svag valuta i en kombo där.
Och det är ju många utländska ägare som också har fått upp ögonen lite för Stockholmsbörsen. Är det något som ni som förvaltare märker av?
Ja, det brukar ju röra lite på sig över tid. I positivt sentiment så brukar det ju flöda in internationella pengar, kanske framförallt i de stora bolagen. Och när det gäller de mindre bolagen så är det väl lite mer case by case. Så där är det kanske lite svårare att utläsa någon tydlig trend skulle jag säga.
Jag tänker att vi ska fortsätta blicka bakåt för att förstå nutiden. 2021 var ju också förvärvarnas år. I princip oavsett vad som köptes så blev multiplarna högre och aktiekurserna de blomstrade. 2022 gick det rätt brant ut för Joel. Hur bra har förvärvsbolag varit i ett historiskt perspektiv?
Egentligen väldigt, väldigt bra. Jag skulle säga att det skiljer sig otroligt mycket på förvärvsbolag och förvärvsbolag. Tyvärr har det oftast bara klumpats ihop och alla har sagt att de köper bolag, det är samma affärsmodell. Men vissa bolag köper faktiskt kvalitet. Vi kan ta Bergman & Beving, grundades 1908 och har spunnit ut Addtech, Lagerkrans, Adlife, Momentum. Det är grunden och liksom fantastisk affärsmodell.
Du har ju med dig en graf. Jag tänkte att vi ska försöka få upp den. Kan du ta oss igenom det här, ditt gult, blått och blått?
Ja, så att om vi börjar kolla på den gula linjen så är det egentligen roll-up acquires. Så att vi tar Addtech, Lagerkrans, typen av bolag som inte integrerar och tar ut så mycket synergier. Och sen har vi den blåa linjen. Och det är bolag som förvärvar mycket men även tar ut synergier. Och det kan vara liksom, om Bravida köper ett bolag så byter de med namn på allting och tar allting in-house. Eller Sweco gör ju ganska likadant. Och sen har vi småbolagsindex där längst nere. Och kan lägga till att alla bolag är inte exempelvis med i den här serien. Först hade jag med Vestum i den gula linjen. Men då gick den ju för högt upp och sen för långt ner så att jag försökte normalisera den lite. Men det vi kan se det är att det har varit extremt stora rörelser under 2021. Men kollar vi tillbaka från 2013 så ser vi att även från 2013 till 2019 så skapades mycket värden. Så kollar vi på vinstutvecklingen i många av de här bolagen som köper kvalitativa saker så är den ju otroligt, otroligt bra. Så att bara för att räntan går uppåt betyder inte att affärsmodellen är död om du äger bra grejer bakomliggande. Vissa bolag som är beroende på kapitalmarknaden kommer att ha det jättetufft. Men om vi tar ett Addtech, de är inte beroende på kapitalmarknaden. De kan generera egna kassaflöden och återinvestera dem i nya bolag. Egentligen då blir det väldigt, väldigt bra i längden. Så att säga att liksom acquirers eller roll-ups eller compounders är helt dött, det tror jag är fel. Utan det finns väldigt mycket kvalitet där ute fortfarande.
Men som vi så ofta pratar om nu för tiden, är det stockpicking som gäller?
Ja. Det gäller att förstå vad som ligger under de där bolagen och vad de köper. Ja.
Men ser du någon sannolikhet för att vi kommer komma tillbaka till de här toppnivåerna som vi såg runt 2021?
Det var ju extrema värderingar där i vissa fall. Väldigt lätt att säga så här i efterhand, men liksom AdLife på 60 gånger EBIT. Det kanske inte är så jättehållbart. Eller Storskogen som värderades till, vad var det, 70 miljarder i market cap. Och det var egentligen finansiell ingenjörskonst det de håller på med. Så att jag har svårt att se att vi riktigt ska komma tillbaka i de bolagen på de värderingarna. Men självklart, bolagen kommer takta på, öka vinsterna, och gör de det långsiktigt, då har ju aktiekurserna möjlighet att ta sig tillbaka. Men det är ju på eget bevåg och inte multipel, så att säga.
Oskar, jag tänker att vi ska komma in på din nya fond, Enter Microcap. Kanske inte så mycket förvärvare där, låt jag vara osagt.
Kan finnas någon enstaka.
Men vad är unikt med er?
Ja, men fokus i den här fonden, det är ju framförallt kvalitet. Vi vill ta fram en fond som fokuserar på de minsta bolagen på börsen. För där finns det ju verkligen stark vinsttillväxt. Och det finns verkligen nischade bolag som är världsledande på det de gör. Så vi fokuserar på kvalitet. Vi vill ha bolag med lönsam tillväxt. Som gärna löser någon hållbarhetsutmaning. Som har väldigt höga marknadsandelar och starka marknadspositioner och marknadsledare. För då tenderar man ju att ha bra pricing power, och det tycker vi är viktigt. Vi vill gärna ha mycket eftermarknad, så att man har service och liknande, för det skapar en stabilitet. Och sen vill vi ha skalbara affärsmodeller. Vi vill att bolagen ska ha kanske lyckats i Sverige och Norden, och sen ha potentialen att rulla ut i världen och kunna ta det vidare. För det är väl så jag har sett liksom, att många av de framgångsrika large cap-bolagen har utvecklats under de senaste åren. Så tesen är att vi ska kunna hitta dem på ganska tidig basis och följa dem under en längre tid.
Du säger att ni tittar på de minsta bolag. Vilka bolagsvärden pratar vi om?
Ja, men vi pratar om bolag som har ett marknadsvärde någonstans under 16-17 miljarder och ner. Vi kommer typiskt sett inte lägga så mycket tid på bolagen under en miljard. Vi vill ha lite skala på det. Vi vill att man har bevisade affärsmodeller. Och att det handlar om att rulla ut ytterligare helt enkelt. Så att någonstans mellan 15 och 1 miljard, där kommer vi ha vår sweet spot. Mm.
Hur svårt är det att hitta de här bolagen i dagens läge?
Nej, men alltså, det finns ju 650 bolag bara i Sverige ungefär att välja på. Och sen har vi möjlighet att titta i övriga Norden också. Så bristen är liksom inte antalet bolag, utan det är att hitta kvaliteterna. Men vi fokuserar som sagt på lönsamhet och tillväxt och hitta de som gör det bra. Och sen tittar vi därifrån på de operationella trenderna. Men det har varit fullt möjligt att hitta 50 riktigt bra bolag, tycker vi.
Mm. Vill ändå fråga, för jag tänker att vi, liksom 2021 då blomstrade ju allt. 2022 vet vi var inte lika positivt. Men jag funderar ändå på, när det tenderar att vara lite mindre bolag så kanske de inte har lika lång historik. Hur mycket liksom beprövade och bevisade affärsmodeller ser du att det finns?
Ja, men det där är viktigt. Det finns ju bolag i portföljen som noterades liksom i slutet av 80-talet. Och det finns bolag som jag har träffat under liksom 10 års tid. Så vi har lagt väldigt mycket fokus på att ha bolag med beprövade affärsmodeller. Och vi har i princip bara 2 eller 3 bolag som har noterats de senaste 2 eller 3 åren. Men då är det liksom inte från riskkapitalbolagen och så vidare, utan det kanske är mer generationsskiftes IPO-er så att säga. Så det har varit en jätteviktig faktor att hitta bra ägare, men också en lång historik. Och där vi ser att det har funnits en lönsamhet under en längre tid.
Mm. Och vi ska ju alldeles strax få höra lite mer om ett av bolagen som jag utgår ifrån att du har i fonden. För jag har ju lovat er tittare och också er att vi ska prata lite case. Men innan vi gör det så ska vi ut till Matilda för att stämma av hur börsen utvecklas. Har vi fått någon tydligare riktning, Matilda?
Nej, men inte direkt. Det är fortfarande runt nollan just nu, så det har inte hänt jättemycket sedan vi var här ute sist. Men System R, de fortsätter att klättra uppåt då man ju har kapitalmarknadsdag idag senare under eftermiddagen. Då man har meddelat inför det att man har haft en stark början på sitt tredje kvartal. Och SEB, de tappar snarare 2%. Efter kritik om finansiering av tyskt brunkol. Och Xbrane Biopharma, de lyfter 5% efter att ett läkemedelsgodkännande i Storbritannien. Och det kurs, rasen kurskraschade Azelio rasar ännu mer idag, närmare 40%, då man har meddelat redan nu att man inte når leveransmålen 2023. Och Lyko, som är veckans aktie, rusade närmare 20% igår. De fortsätter upp 3% nu idag. Och om vi kikar igen då på dagens rekar, så var det ju ett gäng. Och Carnegie har tagit en ny titt på fastighetssektorn och höjt rekommendationer för Fabege, K-fastigheter och SLP. Och där ser vi att de lyfter allihopa, och K-fastigheter är fortfarande överlägset i topp bland dem. Men sänkta rekommendationer blir det för SBB och Atrium Ljungberg från köp till behåll. Och Atrium Ljungberg meddelar ju även idag att man säljer en fastighet i centrala Stockholm för 1,9 miljarder kronor. Och där ser vi att båda tappar omkring 3%. Och huvudstaden får höjd riktkurs från 125 till 150 kronor och är nu upp 0,5%. Och Ericsson, som får en sänkt rekommendation från DNB från köp till behåll, tappar närmare 2%. Och EQT, som får en höjd riktkurs av sitt inför morgondagens rapport, tappar ungefär 0,5%. Och bland storbolagen så hittar vi just nu ABB i toppen, och SBB är som sagt en av förlorarna bland storbolagen idag just nu. Men Stockholmsbörsen är som sagt kring nollan fortfarande.
Tack för det, Matilda. Vi får väl se om Stockholmsbörsen gör en sån där återhämtning som den gjorde igår. Nu ska vi prata case som utlovat. Och Joel, du har med dig programvarubolaget Vitec.
Ja, även kallat Norrlands stolthet, huvudkontor i Umeå. Vitec är ett fantastiskt fint bolag. De består av massa små vertikala mjukvaror. Då kanske man undrar, vad är en vertikal mjukvara? Då tänker vi så här, när man går till frisören så måste ju frisören ha mjukvara för bokningen. Men det är Vitec som levererar den. Eller fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen, för att ta hand om liksom hyresfastigheter och se, okej, vad har vi för spis i den här hyresfastigheten? Då har de mjukvaror från Vitec. Eller golfklubbar i Finland, mjukvara från Vitec. Så att jag tror de har 28 olika vertikala mjukvaror inom helt olika nischer. Och de här egentligen mjukvarorna krävs bara för att de ska kunna göra business. Frisören kan ju inte säga upp sin mjukvara, för att då kan de inte boka in kunder. Så att det är egentligen krävs för att fortsätta göra sin business. Det intressanta är att ungefär 80% av intäkterna är kopplade till KPI. Så att de kommer kunna öka sin topline med ungefär 8-9% organiskt 2023. Samtidigt som de gör förvärv för att vara nya mjukvaror. Historiskt har den här affärsmodellen ungefär genererat en vinsttillväxt med 20% per år. Och med nuvarande balansräkning så har de även liksom möjlighet att fortsätta förvärva och leverera en vinsttillväxt på 20% per år.
Jag tänker, du har ju mer en graf på Vitec också, om ja. Vi kan få upp den. För jag tänker att den kanske kan illustrera lite det du säger här.
Självklart, och då den är lite stökig, men vi kan se den röda linjen, eller orangea linjen som är mest rak, det är egentligen den rullande 12 vinstutvecklingen per aktie. Och sen har vi aktiekursen som går väldigt upp och ner, som ni kan se. Men det intressanta är att vinstutvecklingen per aktie följer ju aktiekursen över tid. Vi kan se i fjol, då stack de ifrån lite. Sen har aktiekursen kommit ner och kommit tillbaka till där egentligen vinst per aktie ligger. Och den gröna linjen är också väldigt intressant. Det är egentligen estimat på vinsten. Och som ni kan se, den är väldigt flat. Vilket egentligen betyder att det är låg estimatosäkerhet. Så att Vitecs vinst liksom förändras inte om inflationen är liksom 5 eller 7%. Utan det möjliggör egentligen bara mer liksom KPI-indexeringar. Så att det är inte så jättestora variabler, och den påverkas inte jättemycket om BNP är upp 2% eller ner 2%. Så att det är en lågast mått osäkerhet i den här portföljen. Mm. Är det någonting du äger i din portfölj, Oskar?
Så kan det vara. Det skulle kunna vara så.
Ja. Mm.
Men jag funderar på, för de genomförde en ny emission i höstas. Vi pratade ju om att det är ganska svårt givet liksom läget. Så jag tänker ändå att det också blir någon typ av styrkebesked för bolaget.
Absolut. Sen självklart vill man ju säga att bolagen ska inte vara beroende att göra en nyemission. Mm. Det skulle jag inte säga att Vitec är heller, utan de kan finansiera sig själv. Nu såg de att det dök upp väldigt många intressanta möjligheter, och då utnyttjar de situationen att de kan göra en nyemission, plocka in pengar och fortsätta sin förvärvsresa. Mm. Men sen i längden vill man ju ha bolag som inte ska behöva fråga kapitalmarknaden om de kan få mer pengar för att egentligen utöva sin affärsmodell. Mm. Men stora möjligheter att fortsätta sin vinsttillväxt 20% per år.
Samtidigt måste jag fråga, för vi såg ju kursgrafen där. Det har ju varit ganska slagigt ändå. Mm. Är det liksom bolagsspecifikt eller är det mer marknads...
Jag skulle säga att i fjol var Vitec ner ungefär 26% och så var småbolagsindex ner 32, så att den gick lite bättre. Men det blir ju egentligen väldigt slagigt när det är liksom större tal på kursen. Och i år är den ner 6% när småbolagsindex är upp 8-9. Så att lite slagigt är det ju, men generella underliggande businessen är väldigt, väldigt stabil.
Mm. Oskar, du är lite hemlig med vad du har i fonden.
Jag är lite hemlig än så länge.
Men du har med dig ett case.
Absolut.
Enkon kom till börsen i somras. Vi får se om det hamnar i IPO-grafen här nästa år. De gör tiltrotatorer till grävmaskiner. För en oinsatta, kanske vi ska börja med vad gör de? Varför behövs de?
Förenklat, en tiltrotator, det är väl som en schweizisk armékniv för grävmaskiner, kan man säga. Det är en anordning man sätter längst fram och som blir som en adapter som gör att du kan ha flera olika verktyg. Och det här är ju fantastiskt bra för entreprenörbolagen, för det gör dels att de behöver köpa färre grävmaskiner och de kan använda de befintliga på ett mycket mer effektivt sätt. Och det i sig har ju en hållbarhetsvinkel också. Du sparar väldigt mycket bränsle över tid, typ 6000 liter eller något sånt där per år per maskin. Så det finns väldigt stor kundnytta i det man gör.
Men hur ser du på liksom konkurrenssituationen i Enkon?
Ja, men det där är väldigt spännande, för att egentligen det är ju Enkon som har tagit fram den här produkten. Det är ju Enkons innovation, eller Stig Engström som grundade bolaget för typ 30 år sedan. Så man har ju innoverat, man har byggt produkten, man har skalat upp den i Sverige och Norden, så att nu är det 90% penetrationsgrad eller något sånt där. Så det är ju verkligen någonting som används flitigt här. Men konkurrentmässigt så finns det väl liksom en handfull konkurrenter, men som har kommit i efterhand. De är inte alls lika stora. Du har någon konkurrent som tjänar 6-7% marginal, några runt nollan och de andra negativa marginaler. Medan Enkon tjänar drygt 20% marginal. Så att man har ett enormt försprång, både i hemmamarknaden men kanske framförallt det som är spännande, och det är ju den här utrullningen i övriga världen. För om man kollar på det så har man ju i Nederländerna så har man väl en penetrationsgrad på 27%. Det ser lite liknande ut i Belgien och Frankrike där man också kommit igång, men även USA. Men i övrigt, totalt sett i världen, så är det väl 2% penetrationsgrad på grävmaskiner vad gäller den här lösningen mot 90 i Sverige. Och det, liksom, resan handlar ju på något sätt om att liksom gräva sig ut i världen meter för meter. Och då kommer det ju skapas fantastiska aktieägarvärden över tid. För setupen påminner ju lite grann om, säg, Nibe för 10 år sedan, när man har tagit fram en väldigt bra produkt, lyckas i sin hemmamarknad och sen har du bara liksom hela världen som du kan växa i, helt enkelt.
Joel, jag bollar in dig, för du har ju ägt Enkon, men sålt av.
Stämmer bra. Vi var med i IPO:n. Och egentligen samma anledning som Oskar beskriver, ett riktigt kvalitetsbolag som vi är i läge. Sen ska man inte sticka under stolen med att från IPO-datumet så gick den otroligt bra. Och även någon indexförändring som fick den att gå liksom ännu bättre där, och då passade vi på att sälja ner och sälja av positionen. Så att det var egentligen beroende på lite dyrare och även kanske lite mörkare konjunkturutsikter inom den typ av anläggningsmaskiner och grävskopor. Men ett superfint bolag.
Mm. Vad säger du om konjunkturutsikterna?
Ja, nej, men absolut. Det är väl det man kan hålla emot, att orderingången har ju varit svagare de senaste 3-4 kvartalen. Så är det absolut. Men jag tycker liksom att har man en långsiktig vyn på det här och vill åt de kvaliteterna, så tycker jag det är någonting man kan ha i portföljen över en lång tid. Sen tajmingen, huruvida det är bra exakt idag eller inte, ja, det återstår att se. Men de långsiktiga kvaliteterna tycker jag definitivt finns där och är väldigt talande för vad vi söker efter i vår fond. Mm.
Superspännande att se hur kursen utvecklas. Det börjar bli dags faktiskt för oss att runda av här i studion. Stort tack Oskar Karlsson, Joel Backesten, för att ni kom hit. Stort tack också till er som tittar. Ni har väl inte missat att om ni vill vila ögonen lite så kan ni även lyssna på Börsmorgon som podd. Avsnittet finns där poddar finns om en stund. Och klockan 2 så föreslår jag att ni slår igång DTV igen. Då sänds ju vårt program Börskoll. Återstår för mig att önska en trevlig dag och på återseende. Hej då!
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.